Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, du lyssnar på Britta och Parisas podcast. Detta är avsnitt 90, Glorious 90s. Och så är det att den här podden tar ju varje vecka upp de mest brännande ämnena inom populärkultur eller nyheter, debatter, snackisar och så även denna vecka. Det är ju Emmy-galan på söndag, så det blir en quiz på det, givetvis kring tv-serier. Britta har läst ett antal krönikor som man har lite att säga om, och jag, Parisa, jag har lite tankar om det som pågår kring gängkriminalitet och annat, rasprofilering, och en bok jag läst på det ämnet. Va? Då kör vi! Välkomna! Ja, jag är lite av en konnässör.
Vadå?
Ja, Västerbotten.
Ja, ja. Du har varit mitt hemland.
Ja.
Ja. Hur känns det?
Det känns underbart att jag var där och att du fick lite FOMO.
Alltså jag känner mig otroligt missundsam faktiskt.
Nej.
För det är, alltså, men det är lite sorgligt också, för att mina föräldrar skulle flytta ur huset som de har bott i 20 år. Mm. Det här har vi pratat om förut. Jag har ju inte bott jättemycket där.
Men folk hade stenkoll på det. Jag var alltså i Umeå i helgen, ska sägas, för att jag var med i Igår kväll.
Ja.
Och då är man där, och jag fick förmånen att vara kvar också och träffa en massa lyssnare. Mm. Även Jonathan som fyllde 24. Och samma dag fick jag skjutsa mig fram och tillbaka till flygplatsen i princip. Så shout out till honom, för han var jätteinne på podden.
Nej, vad roligt.
Ja, roligt.
Kära till Jonathan. Men, eller Jonathan.
Ja.
Ja. Som vi säger ju.
Men det här med ditt hus, det var the talk of the town.
Hur fan, hur kunde det vara det?
Nej, men du har ju länkat ut en annons och allting.
Ja,
jag fick också gå hem till dina föräldrar på behörigt avstånd.
Men ja, det var gulligt att du bara, jag är lite snuvig. Jag bara, då håller du dig borta. Ja. Men ni stod och vinkade till varandra i trädgården i alla fall.
Jättefina.
Ja. Alltså det känns mysigt att du var där och typ gillade Umeå.
Ja.
Ja,
men jag hade jättekul, för jag bara lite ödmjukt frågade om någon kan tänka sig att ses av poddlyssnarna.
Vet du, det tycker jag är så jävla modigt.
Och då jag hade typ personer inte vågat. Jo, men det här är ju alltså jag känner mig jätte trygg med podden och knappt något annat i mitt otrygga liv.
Ja, jag fattar.
Men det är liksom så låg tröskel, för vi är alltså bara ur oss varje vecka. Men nu är vi på poddkonferens i talande stund. Jag sitter på sängen där vi knappt har sovit. Jag sov inte så bra när jag sov borta heller.
Nej, jag sov pissdåligt.
Mm. Men vi hade också lite lång middag igår.
Vi drack vin igår.
Ja.
Det var första gången på väldigt länge som jag typ kände mig så här, nej men nu är jag full.
Ja, men du var lite pirrig och busig, för vi var på spa innan. Vi var Britta chockade med personlighetstypen som var väldigt noga med att tvaga sig utan baddräkt på innan.
Alltså,
man gick
in i poolen. Jag tycker det är helt sjukt att du ens vågar typ erkänna publikt att du inte, alltså det är klart man är naken och
folk
skrubbar rent.
På dig, att du hade en åsikt.
Jag hittade. Vadå?
Ja, men du kritiserade att jag, för du vet vad du gjorde. Jag stod och duschade.
Jag shamade dig.
Jag stod och duschade med baddräkten på. Och du stängde till min duschdör lite i det här offentliga utrymmet för att markera att jag borde ta av mig. Alltså det var så roligt. Vem är sån?
Men alltså jag känner mig jätte, alltså det, vadå, det är ju massa bakterier, baciller som du inte kommer åt när du duschar med baddräkten på. Det här är, va?
Men alltså, vad tror du folk gör i poolen? Tror du att det är fräscht?
det är
nej, men jag tänker att man kan ändå, det är the lesser of, alltså two evils, eller jag på säga.
Men hur som helst, ångbastu, det
hur som helst,
vin.
Kombinationen ångbastu plus vin, det kan rekommenderas om man vill bli snurrig.
Och vi är alltså på poddkonferens, snacka lite om kommande härligheter.
Vi har ju bland annat ett 100:e avsnitt som ska firas.
100 avsnitt?
100 avsnitt. Och alltså vi är väldigt mottagliga för förslag.
Ja, och jag vill ha så här plaketter. Någon kan börja snida nu. Det är så här Grammy-vinnande artister. De har plaketter på väggarna på olika sina rekord och sånt.
Ja, jag fattar. Något sånt. Jag tänkte mer in terms of trycka upp t-shirts. Mm. Alltså typ som en så här, jag var där när de firade 100 avsnitt.
Ah,
den skulle vara fet.
Och det var okej. Det var så där.
Vi höll avstånd, men det var helt okej kul.
Men nu har vi en del att avhandla från veckan som har gått.
Det har vi. Jag relerade ju för ett par avsnitt sen om Hemfrids kampanj, parterapi.
Ordet var raljera.
Ja, det var det. Ja. Jag tyckte att det var löjligt att man ska se städning som någonting som man unnar sig. Alltså det var en sån jävla så här välfärdsgrej som jag lackade lite på. Och också ojämställdhetsgrej. Klipp till... Det börjar brinna i Moria. Mm. Det är jättestora flyktinglägret på Lesbos.
Ett oerhört klipp till.
Det är ett klipp till som är ganska grovt, men det kommer få sin förklaring. Moria brinner och det är ju ett vansinnigt ställe på det sättet att det är ett jättestort flyktingläger dit väldigt många av dem som reser på såna här livsfarliga båtturer över Medelhavet. De hamnar på Lesbos. Lesbos är ju den ö i grekiska övärlden som ligger närmast Turkiet.
Mm. Nästan i en turkisk bukt, alltså längs en kust verkligen.
Exakt, så det är inte så jättelångt, men det är icke desto mindre helt jävla livsfarligt att färdas på det där vattnet. Vi har hört jättemycket hemska historier därifrån och jag var ju där på plats och Kalle och träffade Eva som då var en bara vanlig kvinna som hade jobbat på Migrationsverket och sagt upp sig och börjat hjälpa folk. Hon var liksom helt utan organisation, ingenting. Hon bara kände så här, jag kan inte åka härifrån och lämna de här människorna. Utan jag måste göra något. Och vi var ju, alltså jag har ju varit i Moria och sett hur alltså vilka fruktansvärda förhållanden det är redan innan det blev.
Det är ju ökänt till och med för att vara ett flyktingläger.
Precis, exakt. Och det är ju också alldeles för fullt, alltså det är liksom för många människor för den där platsen. Jag tror att när vi var där var det så här typ 10 000 som bodde där och nu är det, jag tror att det var uppe i så här 16.
Och sen bara någonting. Med pandemin också har det varit fruktansvärt.
Exakt.
Alltså det är väl en toalett går på 100 personer tror jag.
Ja, och sen det som också glöms bort lite grann i sådana där grejer, för det finns så himla mycket att berätta om när det är barn som sover på barmark, när det är barn som inte har blöjor så de använder plastpåsar. Så alltså tänkte jag ha plastpåse istället för blöja på små barn. Det blir hemska sår. Alltså förhållandena är fruktansvärda. Det som också blir väldigt jobbigt i det som jag vill nämna, för det blir som att det handlar så himla mycket om liksom vilken levnadsstandard folk har, men i det sammanhanget så är det ju väldigt osäkert för kvinnor.
Ja.
Det är väldigt mörkt att
det är
tänka
laglöst.
På. Ja, men precis, men att just att män i den situationen utnyttjar, alltså till och med på den absoluta liksom botten av en levnadsstandard, där kan man känna att man har en möjlighet att utnyttja att en kvinna går på toaletten mitt i natten, ska hon behöva oroa sig för att bli antastad. Och det är så mycket som sker i farvattnen av det där. Övergrepp och så vidare. Och såklart att massor av barn far illa, blir föräldralösa. Och nu har det ju då börjat brinna i Moria. Eller det har varit bränder där.
Nu är det ju
helt nedbrunnet. Ja. Vilket har lett att de här människorna som tidigare inte hade någonstans att vara. Verkligen inte. Alltså det är så jävla sjukt.
DN skrev en text som hade rubriken "Alla ville få bort Moria, men inte på det här sättet." Något sånt där som indikerade att det har kallats för EU:s skamfläck. Ja. Verkligen. Att folk har verkligen vetat om att det bor var 13 000 personer på ytan. Oacceptabelt enligt alla punkter.
Ja.
Men att det ryker, att det försvinner på det här sättet utan alternativ.
Mm.
Att det är så att folk tror att de levde i helvetet.
Mm.
Klipp till.
Det fanns en nivå nedanför helvetet. Verkligen. Det som är intressant med den här gången, för det har ju krisat i Moria förut, det har brunnit där förut. Folk har, som sagt, alltså under pandemin har det inte direkt varit så här toppen att bo i flyktingläger heller, men nu tycker jag ändå att media verkar ha fått upp ögonen. För första gången så ser man, för vi var ju där för, jag tror det är 3 år sedan.
Mm.
Och man har varit förvånad över hur tyst det har varit kring diverse kriser. Kring hur många flyktingar som fortsätter komma med de här båtarna. Det var intressant att skriva om 2015. Sen var det som att, det hänger inget nytt att säga om det. De fortsätter komma.
Jag har till och med berättat att kustbevakningen på olika berörda länder runt Medelhavet har ibland tagit sig fram till båtar överfyllda med alla möjliga människor och bara tagit motorn och dragit.
Jag har sett filmer på att de har harpunerat gummiflottarna.
Mm.
Alltså att de sticker, alltså det här pinnar, alltså, sticker hål på
exakt.
Dem.
Exakt, och det här är inte bara, det här är inte pirater. Det här är människor som jobbar på myndigheterna.
Men då, för att knyta an till min hemfridsgrej, så var det i alla fall så att jag skrev på internet att man kunde väl, alla de som har hemfrid kan väl swisha en liten slant. Kanske man har en slant över om man har råd med städhjälp. Så kanske man kan swisha en liten slant. Mm. För det som hände när vi var i Grekland var ju att väldigt många så här ensamstående mammor typ hörde av sig och bara, kan jag swisha något? Jag har bara 20 kronor.
Det är alltid så att folk, så att de som har minst vill ge mest.
Ja, eller kan, så folk swishade så här, för ett paket blöjor kan jag i alla fall, om jag kan köpa det åt mitt barn kan jag säkert köpa till ett till barn.
Mm.
En 90 spänn liksom kom så här, swish till Eva. Så vi gick ju och köpte blöjor och så kom det mer pengar och det var väldigt mycket såna här små summor här och där, vilket gjorde mig så jävla rörd, för att det var som att människor verkligen grävde i sina fickor och att det var just människor som bara, jag har inte mycket men jag har i alla fall det här.
Mm.
Och då gjorde jag en liten uppmaning på internet att det kanske inte är just dem då som ska ge pengar, utan det kanske är liksom ni som har städhjälp. Och då var det otroligt många som svarade mig att de kände sig träffade och swishade just samma summa som de betalade för sin städhjälp.
Mm.
Det var en som skrev, jag sitter just nu på ett café och gömmer mig medan min lägenhet blir städad. Jag swishar summan direkt.
Mm.
Det var folk som skrev att jag ska precis unna mig sushi ikväll. Jag swishar den summan till Eva istället och käkar fil och flingor typ till middag. Jag struntar i godis i helgen och här kommer, jag är student, jag är arbetslös, men jag hittade typ 50 spänn. Alltså förstår du, det var så jävla många som gjorde det där. Så egentligen det jag vill säga är egentligen bara att jag tyckte det var så himla fin. Det var som en liten minikampanj nästan som började typ i mina DMs som var så här, vad ger du upp för att liksom hjälpa någon annan?
Mm.
Och det var så fint att det var liksom i det där lilla där det på något sätt folk öppnade plånboken och skänkte pengar. Så jag vill väl bara typ säga tack för det. För att folk är också så pass ödmjuka att man inte slår ifrån sig när jag liksom lite syrligt bara, ni som har städhjälp.
Utan att folk var det faktiskt några sådana incidenter?
Nej, det var ingen som var sur. Det var folk som swishade fast de inte hade städhjälp, så swishade de summan, alltså parterapi, 249 kronor skrev de så här i swishen.
Otroligt
till Eva.
Roligt.
Så bra.
Det är telegram rakt in när det inte. Alltså, så här, jag ska säga, Eva, alltså Eva 2 Helping Hands ja. På Instagram. En 2 alltså. Och ska jag säga hennes swishnummer också?
Säg det.
Säger det. Swishnumret till Eva i Grekland, Moria, akut hjälp direkt till flyktingarna. Äro, nu lyssnar ni. 123 165 6826. Och vare sig det är parterapisumman eller din sushi eller någonting annat, så har du råd att skicka någonting till Eva.
Sen vill jag också puffa för en organisation som heter Defense for Children GR, alltså som i Greece. Och det är en organisation som Eva har skänkt pengar till. För hon är inte bara, alltså, hon ser vad hjälpen gör som störst nytta. Mm. Och lägger pengarna där. Så att en stor del av saker hon får in har hon ju då skänkt vidare till organisationer hon ser gör skillnad. Mm. Och det här Defense for Children i Greece. Jag har en kompis som jobbar med barnrättsfrågor. Och de jobbar väldigt mycket med familjeåterföreningar. Att se till att barn som behöver, som kanske har blivit föräldralösa då genom bränderna. Att de kan få juridisk hjälp att men ens hitta, du vet. Alltså vad ska de ta sig till? Alltså tänk en människa som redan är på flykt och sen blir föräldralös. Vad har du ens? Vad börjar du någonstans? Mm. Och att det då finns människor som dedikerar sina liv till att ja, men göra en skillnad. Att göra någonting för de här barnen. Det är så jävla fett tycker jag. Och kul att ni vill hjälpa till och ge pengar till det.
Men vad fint också att något fint kom ur hemfridskampanjen.
Ja!
Ja. Kanske uppföljare till nästa kampanj Hemfrid. Skit i oss. Swisha Eva.
Om de har någon känsla för PR. Det är det de ska göra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men du snuddade ju nyss på ett ämne som har varit väl diskuterat den här veckan.
Mm.
Det är egentligen tre stora ämnen. Vi har ju haft en migrationsdebatt. Mm. Stefan Löfven har svängt i frågan om migration kan man säga. Och sagt att han ser en direkt koppling mellan migration och brottslighet.
Mm.
I termer som han inte ville ta i för kanske ett år sedan. Så. Mm. Och sen har ju en annan part växt fram med allt det där. Lite oväntat faktiskt. Jag ska visa dig ett klipp.
Det finns en koppling mellan fattigdom och kriminalitet. Det finns en tydlig koppling mellan sociala klyftor och kriminalitet. Det finns en koppling mellan dålig integration och kriminalitet. Men det finns inte någon koppling mellan hudfärg och kriminalitet. Och jag tycker att den som kopplar ihop invandring med kriminalitet gör en stor otjänst för alla de människor, den överväldigande majoritet av människor med invandrarbakgrund som går upp varje morgon, går till jobbet, gör sitt jobb i välfärden. Det är min läkare, det är din busschaufför, det är våra barns lärare vi pratar om och som gör ett fantastiskt jobb för att få Sverige att funka varje dag. Att beskylla dem för att vara grund till kriminalitet tycker jag är oförskämt.
Och det här var alltså Miljöpartiets Per Bolund som har varit ganska anonym.
Hållit låg profil. Men alltså, är det här en produkt också av att Isabella Lövin har klivit ett steg tillbaka eller ut?
Mm.
Det var en fantastisk, det bästa som Miljöpartiet kunde ha gjort.
Men det var intressant för de lyckades äntligen koka ner ett vasst budskap.
Ja.
Det brukar vara så flummigt och svårgreppbart det de vill föra fram. Och det här var ju ett, jag vill säga, ett nyttigt komplement till det Stefan Löfven sa. att markera att det handlar om sociala klyftor och fattigdom och desperationen som föds ur det och bristen på framtidsutsikter och alternativ som föder kriminalitet. Så det ser vi ju i alla samhällsskikt egentligen.
Ja, exakt.
Ja, och det här ingår ju i den eviga debatten vi har just nu om gängkriminalitet egentligen. Vi pratade om Leif GV för ett par veckor sedan, att han ville bara in och blås, ut med dem med blåslampa. Och sånt hade han som alternativ metod. Och klipp till hur den retoriken yttrar sig på våra gator. När artisten One Cuz faktiskt delade klipp från en 10-åring som hamnat i en situation med polisen.
De har ju frågorna.
Kastade på marken och höll pistol mot mig.
Hur gammal är det?
10.
Det som har hänt är alltså att en 10-årig pojke har kastats ner på marken och att polisen har riktat en pistol mot honom. När polisen sen får förklara hur det här kan ha uppstått i en sån här situation, det är alltså ett brunt barn, ska sägas.
Ja. Vilken sammanhang var själva incidenten?
De har blivit tillkallade till en plats för något bråk eller liknande. Och den närmaste personen råkade vara den här pojken.
Så han stod nära?
Exakt. Och när... Och ursäkter från polisen var att de kan inte veta ifall han är citat farlig och kan bära vapen. Så det vill säga, där har vi en till pusselbit, att retoriken som sker i våra morgonsoffor eller från politiker, de kokas ju ner, sipprar ner till gemene man, antingen på myndigheter eller på gatorna, och yttrar sig i hur de blir bemötta på olika sätt. Och här var så en 10-årig pojke som misstänkliggjordes och säkert traumatiserad efter den här händelsen. Vet du vad mer han är? Han har ytterligare fått en bild av polisen som jag gissar inte är bra för varken Sverige eller för polisen.
Verkligen.
Ja, utöver det så har vi på Britta och Parisa på Instagram uppmärksammat fallet med Benjamin.
Mm.
Du såg klippet i helgen, antar jag. Det var då Instagramkonto Tänkvärt som först uppmärksammade det här. Ännu en incident på Öresundståget. Där en man på väg hem från sitt jobb i Köpenhamn, på väg hem till Malmö, blev ombedd att visa lägg. Gör det, knarkhund har passerat, ingen har markerat något speciellt. Ändå tillkallar kontrollanten polisen. Polisen ber att han ska gå av för att hon ska genomsöka hans väska efter knark. Behöver jag säga att Benjamin är en svart man?
Nej, jag behöver inte.
Jag tror jag behöver säga det för folk ska förstå vad det är jag pratar om. Och Benjamin känner att, vet du vad, nej, du kan säga här vad du vill. Jag har inte gjort någonting fel.
Du får 3 sekunder på dig. Vad är det jag ska göra?
Du ska följa med ut.
Jag har ett jobb, jag har ett hem, jag måste.
Du ska följa med ut.
Jag ska inte följa med dig någonting. Jag visade mitt läge och det är allt jag behöver. Jag behöver inte följa med dig någonstans.
Han hör ju vad du säger. Det är poliskontroll just nu och du ska följa av tåget.
Ja, du sa att jag skulle lyssna på dig. Jag hör precis vad du säger. Jag kommenterar allt vad du säger.
Så varför ska jag ta, du ska följa av tåget?
Varför ska jag ta med höjden? Varför ska jag följa med?
Säger till dig att du följer med.
Jag ska inte följa med någonstans. Jag har inte gjort ett skit.
Jag pendlar med den här killen
varje dag. Man hör att folk runt om ropar, jag reser med honom varje, jag pendlar med honom varje dag.
Jag älskar medmänniskorna i det här klippet faktiskt.
Alltså, ja, men det lilla de gör.
Att, ja, men liksom, du vet att någon filmar. Det är ju en, det är en jävligt tråkig utveckling, men det är ändå, jag tycker ändå att det är en otroligt bra, för att då får vi se att sånt här faktiskt händer. Alltså vi får se, vi menar jag då, alltså vi vita som aldrig behöver uppleva det här. Vi behöver inte uppleva att våra barn random brottas ner av polisen. Vi behöver inte uppleva att vi blir kollade, dubbelkollade och ändå liksom får tjafsa med polisen eller liksom en kontrollant. Att vi som lever i det lagret av samhället, vi aldrig behöver uppleva konstiga blickar, misstänkliggöranden på olika sätt. Att vi ändå får se att sånt här händer. Och jag uppskattar att folk har sinnesnärvaro att filma och också faktiskt, jag menar, när, så här, jag pendlar med honom varje dag. Det är ju inte någon som känner honom. Men så här, jag har sett honom. Alltså, liksom, back off för fan.
Men det är också att skänka honom lite mänsklighet. Lite, du vet, värme i den här situationen,
ja,
som eskalerar.
Liksom det man kan göra. Ja. För att det är ju fortfarande, de känner ju inte honom. Men det är ju samtidigt så här...
Men det slutar med att han släpas ut. Och han har varit i kontakt med SVT Nyheter och hans brors barn tror jag har bidragit till att få upp en namninsamling för honom och sådär. För han blir anmäld för våld mot tjänsteman, vilket känns som polisens sätt att försöka motivera sitt beteende, och han har anmält polisen för tjänstefel.
Men varför följer du inte bara med polisen när de ber dig?
Det är på grund av att det inte är första gången. Jag blir trött på det. Det är inte så att de går fram till en vit människa och frågar: var har du varit? Var jobbar du? Vad har du gjort i Köpenhamn? Den frågan får jag nästan varje gång jag är på tåget och polisen kommer.
Nu har du blivit anmäld för våldsamt motstånd. Hur ser du på det?
Jag skrattar åt det, för att det var inte jag som kom och provocerade någonting för min annan människa.
Har du själv anmält polisen?
Ja.
Hur känns det nu att åka tåg efter det här?
Obehagligt. Det känns som ibland när jag ska till jobbet så måste jag tänka på var jag ska sitta. När jag sitter på tåget så ska jag sitta där jag vet att det finns en kamera eller någon sitter bredvid mig.
Du pratar om att du inte behöver gå ut i samhället och känna dig automatiskt misstänkliggjord. Den frihet det ger dig.
Mm. Det är privilegiet jag har.
Ja. Varför följde du ut med polisen? Varför satte du dig inte längst bak i bussen? Rosa Parks.
Mm.
Till exempel. Den här gången också.
Mm.
Till slut blir det en fråga om civil olydnad, kände jag när jag hade sett hans intervju på SVT. Att han kände att, men vet du vad, någon gång måste jag stå upp för min rätt att bara få åka hem från mitt jobb till min familj som väntar på mig.
Men jag tycker också att du inleder ju lite med det, för att det påverkar ju hur myndigheterna pratar, vad de har för retorik. Och det var ju också det som jag ville belysa med lilla quizet Trump eller Jimmy förra veckan. Att den typen av retorik som förs i debatter, i liksom städade politiska sammanhang, it trickles down. Det rinner ner till gemene man. Det rinner ner till, det kan ge en, jag menar, jag hatar inte polisen, många av mina kompisar är poliser. Men det finns rasister bland poliser också. Och om en sån får liksom eld på sin lilla glöd, som är att man tycker att man tycker kanske redan att invandrare är någonting som man kan klumpa ihop och dra en massa liksom förutfattade meningar om, eller människor med en annan hudfärg behöver inte vara invandrare. Det ger, alltså det fuelar sånt. Och det spelar också roll i det här. Att det är så här, vad vill vi ha för klimat? Mm.
Och vi pratar ju ofta om retorik och hur viktigt det är. Dels från ledarskribenter, dels från offentliga personer som GV, dels från politiker som Stefan Löfven. Men med anledning av det här var bara min ingång. Till att jag i och med det här vill uppmärksamma och lyfta en bok. Det var länge sedan.
What?
Det har varit så mycket med män som köper kvinnor för att ha sex med dem. Eller rasistiska TV4-män. Vi minns ju hur våren har varit.
Det är massa som sätter käppar i hjulet för oss för att prata om det vi egentligen behöver prata om.
Det här,
vill prata om.
Det här är ett tillägg officiellt till hashtag BP Bokklubb. Där vi samlar alla magiska böcker, måste-läsning som vi har snackat om. Och den här boken kapslar in så mycket av tidsandan att det nästan är obehagligt. Mm-hmm. Den känns evigt tidlös. Evigt aktuell menar jag. Och jag fick den av dig, Britta.
Ja, vad kul!
About time, känner du inte det?
Ja, är det Trevor Noah?
Trevor Noah.
Oh. Alltså,
mannen, myten, legenden. Min baby daddy. Och Trevor Noah är ju såklart känd som komiker, men också som programledare för The Daily Show efter Jon Stewart, och gör det med sån jävla bravur. Han har växt under pandemin. Han har lyckats så bra med det här publiklösa, filma sig själv hemifrån och haft så sjukt bra format och tankar kring allt som har hänt. Så han har blivit en av de tydligaste rösterna nästan.
Jag tycker också det, och jag tycker att det är intressant hur han har tagit den där älskade showen som jag faktiskt följde slaviskt när Jon Stewart var programledare. Har sörjt Jon länge. Men nu känns det som att Trevor Noah verkligen hittat, för jag tycker att han har hittat en sån perfekt ton av att vara liksom superpolitisk. Mm. Det känns typ så här, stå på barrikaderna politisk. Mm. Men liksom också kul.
Also, if Donald Trump has already been president for almost 4 years, then why do we still have to imagine how great life could be if he was president? Trump's presidency is like your 48-year-old cousin's DJ career. If it hasn't been successful by now, it's not gonna be.
Och den här boken som heter Born a Crime läste jag egentligen i vintras. Mm. Så länge sedan
har vi Stefan Löfven läst den.
Ah, jag skickar den till honom. Han sitter väl på någon Burger King någonstans. Ja. Och boken Born a Crime, det är alltså Född ett brott, vilket ju Trevor Noah faktiskt var och är. För han är uppvuxen i apartheidens Sydafrika. Alltså om inte ni redan av bara det här, introduktionen här, har klickat hem boken, vad är det för fel på er? Fortsättningsvis, han är född son till en svart mamma och en vit pappa i Sydafrika, vilket alltså är olagligt och kan uppstå hemska konsekvenser av. Det här är inte nu, som ni förstår, för han är en vuxen man, utan när det begav sig. Men han fick alltså spela med tidigt och lära sig förhålla sig till sin då dubbla egentligen bakgrund. Han är ju light-skinned, som det heter, vilket är väldigt viktigt i ett land som Sydafrika, för att ju ljusare du är, så närmare kommer du vitheten och då status.
Ja, det finns ju en väldigt tydlig... Jag är tyvärr, skulle jag vilja säga, tillbringat en del tid i Sydafrika. Det, jag säger tyvärr, för att det är ett väldigt... Det är inte avslappnat att vara där. Och jag har varit där och jobbat med reklamfilmsinspelning. Det var till och med en som förklarade för mig att det finns en sån tydlig rangordning. Alltså ut efter liksom, ju mörkare hy. Mm. Det finns också väldigt mycket invandrare, alltså från... Alltså österifrån, mm, liksom asiatiska. Det finns liksom en jättetydlig så här rangordning i typ så här vem som är mer värd utifrån hur huden ser ut. Det är helt sjukt.
Det låter ju hittepå nästan. Och jag skrev någonstans i någon anteckning, vad tacksam är jag för apartheid? Och nu dör ni där hemma. Men liksom vi var tacksamma för bad i våras. För här finns någonting som åtminstone säger rakt ut vad de håller på med.
Mm.
Istället för att vi ska behöva dras med ledarskribenter som försöker underminera allvaret med rasism, mm, eller att rasism ens existerar,
mm,
var ändå så att apartheid rakt ut markerade att vita är så mycket mer värda än svarta. Mm. Så vi kom i alla fall förbi diskussionsstadiet på något, mm, sätt. Men jag menar ju inte att det var bra, jag menar att det är fruktansvärt. Men här är det i alla fall ingen fråga om att så här, nej men det finns inte, nej men så är det inte. Det fucking finns och det fanns, mm, i allra största grad. Och ni känner säkert till apartheidlagar som försatte svarta människor i ständigt underläge, behandlade som boskap egentligen. Och det handlar inte bara om att separera svarta och vita, utan trycka ner och kontrollera svarta för att de aldrig skulle resa sig egentligen mot den här vita övermannen som ockuperade deras land, mm, och deras folk. Och då tänkte jag att genom då Trevors visdomar, jag har tre typ citat jag vill dra och som jag tycker kapslar in så mycket av det här som jag just har benämnt och varit inne på.
Mm.
För att mycket går igen, skulle jag vilja säga.
Mm-hmm. Mm.
Nummer ett då, skriver Trevor Noah så här. Growing up the way I did, I learned how easy it is for white people to get comfortable with a system that awards them all the perks.
Mm.
Han pratar alltså om hur vad skönt det är för vita att såklart vara i toppen av ett system som förtrycker dem längst ner.
Mm.
Varför skulle man vilja ändra på det?
Mm.
Han bara, jag fattar er.
Mm.
Det verkar toppen. Varför han vet det här är för att han som sagt är light-skinned. Han blir behandlad helt annorlunda än sina kusiner, sina kompisar, folk på gatan. Och han insåg en dag att om hans kusiner misskötte sig så fick det konsekvenser. Men han själv slapp undan till exempel.
Mm.
Så han skriver typ att jag visste om att mina kusiner blev straffade för saker jag gjort ibland, men jag var ju inte intresserad av att ändra det här, för då skulle jag bli straffad istället.
Mm.
Och det här är en så perfekt målande bild av hur hela världen ser ut. Och så här pågår hela boken, att han lyckas koka ner koncentrat av vad alla håller på med på så här spännande, målande, roliga sätt hela tiden.
Men jag tycker det blir så tydligt också när man är på plats i Kapstaden som jag har varit mycket då, för att dels så finns ju, alltså det, visst apartheid har avskaffats sedan länge, men det finns ju slumområdena finns ju kvar. Det finns ju enorma områden som ju är liksom permanenta bostadsområden fast det är typ skjul.
Mm.
Och så finns det vingårdar, mm, med gigantiska vackra villor. Mm.
Det är olika influencers man känner har besökt.
Inte vill de vita gärna ge ge ifrån sig det. Liksom. Mm. Det, och det, men det blir också, det är ju ett land som de har stulit. Mm. Det är ju på mark, alltså deras vingårdar är ju på mark som, är, som de har tagit.
Till exempel, nummer två, han skriver, och det här har jag översatt för er där hemma.
Åh, gud vad gulligt.
Ja. Min mamma uppfostrade mig som att det inte fanns några begränsningar i vad jag kunde ta mig till eller vad jag kunde göra. Hon uppfostrade mig som ett vitt barn. I det sättet fick jag tro att världen var mitt ostron. Att jag kunde stå upp för mig själv. Att mina idéer, tankar och beslut spelade roll. Och mycket av den här boken handlar ju om att han växer upp ett brott, men också ett undantag på så många sätt. Och hans svarta mamma, för det är här, vi har ju bara undantagen i kulturen.
Mm.
Att hans mamma bröt mot konventionerna, vågade leva med hot om såklart repressalier för att hon har gjort de här valen. Det kommer också en bit där mamman blir förlöjligad av folk. Varför lär du ett svart barn vita saker? Vad ska han med det till om han aldrig får lämna gettot? Och då hade mamman svarat att även om han aldrig lämnar gettot så kommer han veta att gettot inte är hela världen. The ghetto is not the world. Om jag lyckas med det så har jag gjort nog. Och det är så jävla rörande, för det säger så mycket om, som vi brukar snacka om, hur perspektiv och framtidsutsikter och horisonter kan vara helt avgörande för att en person gör motstånd eller försöker ta sig någonstans ifrån. Och det är också så jävla djupt orättvist att det hänger på att man kanske har en förälder som vågar göra de här sakerna för en på något sätt. Jättestarkt. Mamman överlag i boken är fantastisk.
Förlåt, vad är vita saker? Vad är det som hon lär honom som är...
Saker han kan använda det för utan the day to day. Hur funkar väder? Var en sån grej.
Aha.
Vad kan man plugga på universitetet? Vad kan man lära sig där?
Okay.
Mm. Och det händer väldigt mycket i mammans liv som också kapslar in kvinnohatet som är djupt i Sydafrika.
En väldigt machokultur.
Ja, och kvinnor mördas utan utredningar. Misshandlar kvinnor. Det är laglöst allting. Ja. Och den tredje handlar om lockelsen i att förbli i ett visst umgänge eller ort, som han kallar the hood, ett generiskt. Och här tänker jag på de män och unga män som lockas in i en tillvaro av tillhörighet och trygghet som vissa, eller som kan även yttra sig som gängkriminalitet. För det vi måste göra är att bryta den cykeln egentligen.
Mm.
Trevor Noah skriver: "You never feel like a failure in the hood because someone's always worse off than you. And you don't feel like you need to do more because the biggest success isn't that much higher than you either. It allows you to exist in a state of suspended animation. The hood was strangely comforting, but comfort can be dangerous. Comfort provides a floor, but also a ceiling." Alltså han är som en profet.
Mm.
Jag älskar honom. Mer än någonsin.
Mm.
Och det handlar om att det här är en sorts kvävande trygghet som håller den tillbaka, inte tillåter dig att utvecklas, inte utmanar dig. Och du, om du gör avsteg från det här, då har du lämnat den enda trygghet och tillhörighet du har. För du hör inte hemma någon annanstans i Sverige i det här fallet. Eller Sydafrika i hans fall. Jag tycker det blir en så perfekt bild av de som riskerar att hamna i det här umgänget.
Mm.
Måste ju känna så, menar jag, åtminstone. Klart det finns alternativ. Men vi måste ju genom förebilder olika sätt få dem att känna det.
Mm.
Och att de inte riskerar någonting om de gör avsteg för någonting annat.
Mm.
Att de ändå kan inkluderas och accepteras någon annanstans.
Mm.
För om någon, den gången de är i stan, den gången de är någon annanstans, alltid blir behandlade på ett pissigt sätt, varför skulle de söka sig från sin ort eller från sitt umgänge?
Från
eller i värsta fall från gänget. Varför skulle de göra det?
Mm, för att det är en trygghet som de har.
Ja, men, och att man motarbetas över att annars... Man, och att man motarbetas på alla andra ställen. Mm. Och blir kränkt och förnedrad.
Ja, men, och du också får bekräftat bilden av... Alltså nidbilden av... Alltså den box som du har blivit satt i. Om den då bekräftas av polisen eller kontrollanten på tåget och så vidare. Jag säger inte att det var så i Benjamins fall, men det är ju, det händer ju massor av andra tusen gånger i veckan.
Det var så himla,
det är en exakt siffra.
Det var så läkande att läsa Trevor Noahs bok, ja. Born a Crime. Jag har kvar mina 1000 noteringar där, jag läser redan ibland. Och han är så klarsynt och fantastisk och unik på denna jord att sätta fingret på vad vi går igenom nu kopplat till hans Sydafrika. Det är en jävla bedrift alltså. Mm. Så det här är väldigt sent. Tack för boken, Britta Zachary.
Varsågod.
Och läs den!
Hashtag BP bokklubb.
Och återkom. Mm.
Det är ganska kul att podden ibland har ju så här röda trådar fast vi inte riktigt har pratat ihop oss. Mm. Men här kommer det, nämligen på det ämnet som du precis pratade om, från Umeå. På Västerbottenskurirens ledarsida läser jag nämligen Ola Nordebos krönika med rubriken "Vedervärdiga försök att göra brottsligheten till en invandringsfråga".
Mm.
Det är, alltså jag skulle vilja, jag har markerat så mycket i den här nästan hela texten. Men jag tycker det var, jag tycker han har formulerat sig så fruktansvärt liksom koncist kring det här, så jag kommer, ni får bara lyssna för jag kommer läsa. Det pågår ett vedervärdigt försök till kollektivt skuldbeläggande av invandrare och asylsökande i Sverige. Många hakar på som borde veta bättre. Försök, hint Stefan Löfven. Försöken från en främlingsfientlig ytterhöger att förvandla den berättigade vreden över kriminalitet och gängbrottslighet till en både specifik och generell fråga om invandring och flyktingmottagande håller på att lyckas. Chills down my spine. Mm. Sen fortsätter han lite längre ner i texten. Erfarenheterna från och utvecklingen i olika delar av landet har gjort det som kändes enkelt och självklart till betydligt svårare frågor. De har också hemma en diskussion om sociala oroligheter och kriminella miljöer. Men det som nu pågår är något annat och farligare. För nu vill man göra det till en sanning att brottsligheten i första hand är en invandringsfråga och att en förutsättning för tryggare miljöer i Sverige är att gränserna stängs. Att asylsökande skräms bort och att familjer får svårare att återförenas. Det underförstådda budskapet, hur mycket politiker från olika partier än vill förneka det, är att den som kommit hit utifrån är en del av ett hotfullt inflöde.
Mm.
Här borde inte etablissemanget spela med.
Mm. Alltså han menar på att distinktionen att inte prata om sociala ojämlikheter utan prata om att det finns några inneboende problem också.
Exakt.
De här personerna.
Ja. Exakt. Det kollektiva skuldbeläggandet av invandrare och flyktingar som nu sker är inte att bekämpa brott eller göra en ärlig analys. Det är att begå ett nytt brott mot oskyldiga och redan utsatta. Det är att förlama samhället ännu mer. Han citerar också ett stycke ur en krönika som Eskilstuna-Kuriren publicerade på ledarplats. Så det är liksom citat i citatet här. Mängder av äldrevårdsanställda och sjukvårdspersonal som varit med och burit pandemins bördor finns med bland dem som nu kollektivt utmålas som brottslighetens grundorsak. De många ärligas och laglydigas boende i Sverige belastas med skuld för langares, rånares och mördares brott. Målmedvetet tigs det om hur pengarna som göder ligor och driver fram skjutningar till stor del kommer från helt andra delar av samhället, även från de välbeställdas kvarter och förorter. Mm. Och du och jag vet det här. Att det finns otroligt många invandrare, människor med annan hudfärg och så vidare som inte är kriminella, som inte begår brott.
Men som också dras med och blir behandlade illa.
Precis, som ändå liksom får bära det här. Mm. Och det var liksom en del av det som vi pratade om när Siduri satt hos Malou, att hon på något sätt fick stå till svar för Botkyrka. Alltså så här skjutningar i Botkyrka. Det är så bizarrt. Mm. Men att det ändå händer liksom dagligen. Och jag tycker att det var så jävla bra med Bolunds kommentar. Att det, liksom, det är min läkare, det här. Och det, jag hittade ett omslag av just tidningen Sjukhusläkaren, nummer 8, 2015.
Just det.
De räddar den svenska vården.
Just det.
Var fjärde läkare är invandrare idag.
Mm.
Varför, alltså, om man nu pratar om den här liksom cementerade bilden av invandraren som liksom hamnar i gäng och liksom belastar samhället. Det är jävligt många invandrare som bär vårt samhälle. Nej, och alltså, särskilt i pandemin.
99%.
Ja. Och det är liksom det som är, jag är så tacksam för att det ändå finns
Då menar inte jag att 1% är kriminell. Då menar jag att det kanske är 1% som fortfarande håller på att läsa svenska. Det kanske är 1%... Alltså förstår jag menar? Det kanske är folk som inte ännu är etablerade och verksamma i samhället. Men vi har en sån otrolig tacksamhetsskuld egentligen för de alla som berikar. Du pratar om vården.
Ja.
Men Sverige som samhälle är stort på många olika plan.
Ja. Mm. Jag tycker bara det är värt att påminna om och jag är så tacksam att just... Beloved Västerbottenskuriren. Mm. Vet att mina föräldrar träffades på Västerbottenskurirens redaktion?
Det kan ha kommit upp.
Kan ha kommit upp.
Vem var det som skrev?
Ola Nordebo.
Du är ute och bråttom.
Mm.
Men jag har en snabb quiz till dig.
Ja.
Och det är en parallell till Vem var det som snacka?
Ooh.
Som du alltså etablerade förra veckan en quiz. Och då var det med Trump och Jimmy Åkesson. Idag är det apropå Emmys, Emmy Awards, som jag, som av en händelse är jag som kommenterar på söndag natt. Natten mellan söndag och måndag alltså. Den 21 september på TV4 Play. Så det här släpps ju på en fredag, men jag hoppas att ni som hör det här tipsar era kompisar och andra att det här kommer hända och görs. Kolla live om ni vill, om ni lagda sådana med mig. Eller så kollar ni efteråt, för det läggs upp på Play sen. Med mina kommentarer och analyser och allmänt härliga inlägg.
Alltså det kommer bli en sån jävla fröjd.
Mm. Så det är liksom natten mellan 20 och 21 september. Jag ska inte förvirra mer.
Fröjd för både hjärnan och skrattmuskeln.
Just det.
Hoppas jag.
Ja, hoppas jag med.
Kommer se något kul.
Apropå det här med Emmys. Vi snackar ju väldigt mycket om tv-serier. Men inte lika mycket kanske de här dagarna. Det är så mycket annat som kräver vår uppmärksamhet.
Ja.
Men vi är ju, skulle jag säga, den bästa podden som har koll på tv-serier i Sverige. Eller i Norden.
Åh herregud.
Nu säger jag Norden.
Jag blir så nervös nu.
Vem mer? Säg en.
Nej, jag kan inte säga någon annan.
Exakt. Jag har valt olika ur nomineringsligan. Åh, för att etablera för er som lyssnar vilka som är med och tävlar. Och där Britta ska få höra olika citat. Jag läser alltså upp dem.
Ja.
Och skulle gissa vilken serie detta är. Och kategorin undrar ju vilken karaktär i serien.
Aha, och jävlar. Men alltså vänta nu, är det av sådana som är nominerade i år?
Som är nominerade i år i olika kategorier på Emmy-galan för tv-serier. Ja. Okej, okay? Är ni med hemma också?
Mm.
Nu kör vi. Citat nummer ett, vilken serie? Vem var det som snackade? I know your generation relied on flowers and father's permission, but it's 2019 and unless you're Amish, nudes are the currency of love. So stop shaming us.
Euphoria.
Va? Hur?
Tog du var det? Ja. Jag har inte ens sett Euphoria.
Wow.
Jag gick på känsla. Jag kände som att det är så här, jag bara sexuellt frigjord, alltså jag vet inte.
Frigjord
eller vad kul. Yes.
Frigjord är ju att diskutera, men unless you're Amish, nudes are the currency of love.
Mm.
Euphoria serien som så plågsamt fångade att växa upp i vår era egentligen. Mm. Fantastisk serie och Zendaya kan ju vinna, hoppas.
Kul.
Nästa. I've got a nose for white supremacy and he smells like bleach.
I May Destroy You.
Nej, den är inte nominerad i år. Det blir nästa år.
Ah.
Men det här är en annan stjärna. Det är från Regina så Kings klart. Mun.
The Watchmen.
Watchmen. Och det handlar ju, det är ju sci-fi, eller det är ju comic book fantasy-serie och försatt i vår tids vitmaktrörelse. Min bästa serie i år, hands down.
Jag borde ha tagit den faktiskt på handling. Liksom.
Nästa. You look like a dildo dipped in beard trimmings. Jag har en till faktiskt. It smells like the cheesemonger died and left his dick in debris. Vilken serie har fantastiska förelämpningar? Mm. Det är en familj. Jag säger det bara.
Nej, jag vill komma på det.
Du kommer inte komma på det.
Nej.
Det är ju Succession. Serien med de mest fulländade förelämpningarna.
Jag är helt, du vet att jag har sett allt Succession, men hur kunde jag missa det citatet?
Nej, men överlag ser det ju fruktansvärda förelämpningar.
Är det Macaulay Culkins brorsa som säger det där eller?
Det är så alltså, pratar om Kendall Roy. Brorsan är alltså Roman Roy.
Ja, Roman Roy. Jaha.
Nej, men den kommer ju vinna stort antagligen. Ser fram emot det. Ska bli väldigt kul. Ska ladda med fler förelämpningar till livesändningen också.
Mm.
Säga i TV4 live. Perfekt. Nästa. You should never tell a psychopath they are a psychopath. It upsets them.
Killing Eve.
Ja! Yeah! Har du sett det alltså?
Nej.
Men gud, du, det är fan dags alltså.
Jag är på psyk.
Men där är alltså psykopaten Villanelle och agenten Eve mot varandra. Jag har ju sett säsong 3 också. Fy fan vad bra det är. Okej. Comedy is fueled by oppression, by the lack of power, by sadness and disappointment, by abandonment and humiliation. Now who the hell does that describe more than women? Judging by those standards, only women should be funny.
Insecure.
Nej, det är tyvärr fel. Det är alltså Marvelous Mrs. Maisel.
Ja,
som jag tycker vi var
klart
först med i Sverige. Hur säger det?
Det kan stämma.
Ja, för jag var ju inte det här var i Sverige då. Ja, otroligt kul i alla fall. Och alla de här är contenders på Emmys på söndag. Hoppas ni kollar med mig och kollar i efterhand sen på TV4 Play. Bra jobbat, Britta.
Gud vad roligt. Bra. Tack Parisa för quiz. Jag fick ett rätt. Det var dåligt.
Okay.
Två.
Nu får vi snabbt säga hej för nu är poddkonferensen snart slut.
Ja, nu måste jag kuta. Nej, men tusen tack för den här veckan.
Jag kommer göra ett eget intro utan dig.
Gör det.
Så ni som har lyssnat till hit, nu får ni veta varför det bara var jag i introt.
Ja, och så får ni veta varför hon sa det där om mig som jag inte protesterade mot.
Mm. Gott så. Tack Britta.
Puss och kram. Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.